Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Enskilda kriminella blir utkonkurrerade av organiserade kriminella. Organiserade kriminella blir utkonkurrerade av klankriminella. Det har att göra med hur själva organisatoriska strukturen är uppbyggd. Så att om du har en organisatorisk struktur där du har ett nära samarbete, ett nära förbund med många människor som du dessutom är släkt med, och de kan hjälpa dig i många olika platser i samhället, och ni har en gemensam drivkraft, Då kommer den strukturen alltid att vinna över den enskilda individen som tror att han eller hon själv kan stiga i någon form av hierarki.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över ni subscriber, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Temat idag, denna vecka, blir bok. Samhällsskildring kan jag säga att den här boken är. Den heter Klanerna och är skriven av Jan Persson och Johannes Wahlström. Hej och välkomna mina herrar.
Tack så mycket.
Jag måste ge er komma.
Ja. Tack.
Tja, tja.
Hey, tack.
Wow. Den här boken... När jag bara läser ordet klanerna så tänker jag på... Jag personligen tänker ju någonstans på påven Borgia. Ni vet, Rodrigo Borgia som var Alexander den sjätte, tror jag. 1600-talets Italien, renässans. Det här med att ha en klan som är familjesystem, släktband, där man liksom lägger in personer som är nära band på olika viktiga poster för att kunna så här, styra samhället. Är jag rätt ute eller?
Alltså om du slår upp Svenska Akademins ordlista, då står det att klan betyder släktgrupp. Den definition vi har lagt, det är att en klan är ett släktbaserat nätverk som leds av en klanledare. Det är hierarkiskt. Och i vårt fall pratar vi om klaner som har kommer från länder eller geografiska områden där man har en svag stat och saknar tilltro till myndigheter. Därför bygger man upp parallella samhällen som har ansvar då för rättssystem, för finansiering, för den sociala samvaron och allting sånt. Mm. Ersätter alltså den statens. Och de klaner som vi beskriver, det är klaner som har kommit från sådana områden, tagit med sig eller byggt upp parallella samhällen och bedriver kriminell verksamhet.
Okej. Innebär det då att Sveriges samhällssystem är svag så att de liksom kan gå in i våran samhällskropp och göra så?
Alltså vi beskriver det som är kriminaliteten egentligen i vårt land. Och det är det som är vårt fältarbete.
Mm.
Samtidigt, och det kan vi komma in på kanske under samtalet, så pratar vi också om det som är själva den organisatoriska formen som är klanen. Och det här är mer i det som du nämner om påvenskapet och Italien. Och i den bemärkelsen så har vi såklart en struktur i Sverige som inte bara handlar då om personer som kommer från andra länder som då är familjebaserade och har liksom ett klanväsende, utan vi har i vårt land väldigt starka institutionaliserade företag som drivs utav svenska klaner.
Mm.
Och det här är ju någonting som har blivit en del utav liksom det svenska systemet på sätt och vis. Och vi går igenom i boken på sätt och vis kan man säga två olika sidor utav samma organisatoriska form. Där den ena är det som bär liksom samhällsbyggnaden. Och det har gjort det under väldigt lång tid, även om vi inte har pratat om det. Det har varit nästan lite hysch-hysch kring den saken.
Du tänker, vilka är det då? Som...
Det är ju de stora familjer som man liksom känner till, som äger större delen av de svenska industrierna och de stora företagen. De är ju familjebaserade och så har det varit ända sedan liksom, senaste 100 åren. Och sen så har vi då det som är de här nya klanerna som... vi har sett helt enkelt bedriver en helt annan typ av verksamhet.
Spelverksamhet, eller är det sån verksamhet vi pratar om?
Man kan säga, det vi tar avstamp ifrån i vår bok, det är egentligen en delvis hemlig rapport som polisen släppte i hösten 20.
Mm.
Och då var det dåvarande ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving, som tyvärr är avliden nu. Han satt i tv och så sa att, jag påstår, sa han, att det har kommit ett 40-tal klaner till Sverige och etablerat så här bara med syftet att begå kriminell verksamhet.
De har kommit för det syftet.
Så sa han. Va? Mm. Och i den här rapporten så är det, om jag kommer ihåg rätt nu, 36 klaner som man identifierar på olika orter i Sverige. Och det vi ser är att de är väldigt välorganiserade.
Mm.
De jobbar väldigt strukturerat. Men en klan som, bara leker med liksom en siffra nu, vi säger att det är ett släktnätverk som består av 100 personer. Så det är ju långt ifrån alla av dem som bedriver kriminell verksamhet. Mm. Jag tänker bara en bråkdel. Men de gör det med klanens goda minne, därför att vinstdelningen kommer ju alla till del.
Mm.
Men istället så har man egna... legala, legitima företag som bedriver legal verksamhet men som också används för distribution eller transport av narkotika, vapen. Jag har beskrivit att man skulle kunna beskriva den kriminella verksamheten som att den är uppdelad i olika affärsområden. Där några jobbar med prostitution, människohandel, några andra jobbar med vapen, smuggling, narkotika, bedrägerier. Och tar vi bedrägerier så är det en extremt stor inkomstkälla för klanerna. Och det kan vi komma tillbaka till.
Sorts bedrägerier då?
Ja, framförallt idag tror jag att det stora är välfärdsbedrägerier. Man utnyttjar vårt välfärdssystem. Vårt välfärdssystem är byggt för att man är ärlig.
Mm. Som till exempel bidrag?
Ja, bidrag, absolut. Men nu har Ekobrottsmyndigheten nyligen kommit med en rapport som beskriver att man ser att man upprättar vårdcentraler, privata vårdcentraler. Assistansbolag är ju sedan gammalt ett känt problem. Men också att man utnyttjar bidragssystemet genom att helt enkelt komma med falska uppgifter.
Och vårdsystemet framförallt har ju också varit en ganska... Alltså det har varit mycket på tapeten kring vårt de senaste 3-4 åren, att det liksom inte har funkat, det har varit misär och sådär. Men det kanske är att gå in djupare på just det organet.
Mm.
Men finns det någonting specifikt, något område som utmärker sig specifikt när det gäller just de här alltså klanernas sätt att etablera sig.
Jag skulle vilja bara börja med att och försöka förklara vad det är vi har gjort. Liksom, och vad det här är för någonting.
Ja, men tack.
Och det är så här nämligen att vi ställde oss frågan, vad är den svenska kriminaliteten för något? Mm. Och då kan man ju gå tillväga på lite olika sätt. Och så som liksom den vetenskapliga världen har gjort under lång tid, så har det varit antingen att man har försökt att titta på de liksom sociala sammanhang som människor lever i, eller liksom besöka människor, eller hur man då har dömts och så vidare. Det vi har gjort är någonting helt annorlunda. Vi har helt enkelt tittat på alla brott som har begåtts i Sverige under en femårsperiod. Vi har tittat på alla fall som har varit alla sprängningar, skjutningar, utpressningar, mord. Jag kanske missar någon kategori till.
Bedrägerier. Du är rätt på där.
Mm. Så vi har tittat på alla brott som har gått till åtal. Det betyder inte att de nödvändigtvis har blivit dömda. Men alla som har gått till åtal. Mm. Och så har vi då tittat på grundmaterialet bakom varje enskilt brott. Så vi pratar om tusentals brott. Och varje enskilt brott har något som kallas för förundersökningsprotokoll. Ett förundersökningsprotokoll, det är helt enkelt, det är alla uppgifter som rättssystemet har att titta på. Och i och med att vi lever i en digital värld, det finns kameror överallt, mobiltelefoner, så betyder det att i varje fall så finns det telefonavlyssningar, banktransaktioner, e-postkorrespondens, GPS-koordinater. Mm. Det finns hur mycket som helst på varje enskild fall. Så att vi har tagit alla de här förundersökningsprotokollen. Och det rör sig då om tusentals sidor på varje enskilt fall. Mm. Och så har vi gått igenom alla de förundersökningsprotokollen för alla de här tusentals brotten. Och så har vi tittat på, vad är egentligen alla de här brotten? Mm. Vilka är det som begår dem i respektive stad? Och vem är det som gör det och hur är det de gör det?
Har du ofta landat på en person eller en klan?
Ja, det vi har sett. Mm. Och det var inte alls det som vi egentligen letade efter. För vi letade egentligen inte efter någonting. Utan vi gick in i projektet med fullständigt... i alla fall jag. Utan några som helst förutfattade meningar om det här. Det är bara som ett intressant projekt. Och jag har jobbat med stora arkiv tidigare i helt andra sammanhang. Som har handlat om att granska mäktiga organisationer och mäktiga institutioner. Mm. Men i det här fallet så tittar vi på det här stora materialet. Så ser vi att ett enskilt fall, det kan vara en person då som har sålt narkotika. Och låt säga kanske har blivit dömd då till 2 månaders fängelse för att ha sålt narkotika. Det fallet är slut, det händer inget mer där. Men när vi tittar på protokollet så kan vi se att vinsten från den här narkotikaförsäljningen har gått till ett specifikt bankkonto. Och så jämför vi det med en annan person då som också har sålt narkotika på samma plats. Kanske någon månad senare. Och då ser vi att vinsten också har gått till samma bankkonto. Och så tittar vi på nästa och så ser vi att det också är det. Och då kan vi lägga ett pussel där vi kan se att de här personerna hänger ihop. Och när vi har lagt det pusslet så har vi kunnat se att i varje stad som vi tittar på så ser vi en organisation. Vi ser hur människor arbetar med varandra, hur de tvättar pengar tillsammans, hur de hjälper varandra med investeringar, bilar, fastigheter och så vidare. Och när vi har kollat på vem de här människorna är så ser vi att de är släkt. Och när vi tittar på hur de samarbetar så ser vi att det faktiskt är en väldigt stor utökad familjestruktur som innebär... Att det är en klan.
Jag måste bara fråga. Ja, jätteintressant. Alltså, jag blev helt fascinerad. Är det då, nu kanske jag frågar som om jag var 12. Men är det, tror ni, en uttänkt strategi från den här då, så kallade familjen i det här läget? Eller är det liksom samhälls... Eller är det en situation som de är i som gör att de hamnar där? Förstår ni min fråga?
Ja.
Eller var det en konstig fråga?
Nej, det
är ju inte det.
För det är ju lite... Det är ju ganska viktigt. Ja. Om det är...
Men om vi utgår ifrån det som Mats Löfving sa i tv, han påstod ju att de har kommit hit för att bygga upp sin kriminella verksamhet. Men sen så måste man ju ställa sig samma fråga, för det är ju det många politiker gör, våra beslutsfattare. Beror det här på att samhällsfunktionerna inte räcker till för de här människorna, därför de har hamnat i kriminalitet? Jag tror inte vi kan göra någon djupgående analys av det.
Nej.
Vad är hönan och vad är ägget?
Mm.
Men det faktum kvarstår. Och sen den här rapporten släpptes så kan inte vi säga hur många klaner finns det idag. Det finns nog betydligt fler än de här 36.
De här 36
och de växer hela tiden.
Ja.
Dels rekryterar man in nya, unga människor. Så de, är det ett släktbaserat nätverk så är det ju inte bara familjemedlemmar som är.
Utan
man rekryterar ju in människor som framförallt gör det här smutsiga jobbet på gatan.
Mm.
Och där säger ju polisen att det rekryteras 3 nya personer, unga människor, varje dag. Det betyder 1000 om året ungefär cirka. Och det är ju den här rekryteringen som behöver brytas. Vi behöver inte prata nu om vad som behöver göras. Och det är inte någonting vi har lagt någon värdering i boken heller. Vad som har gjorts och vad som görs nu och sådär.
Mm.
Och vad som behöver göras i framtiden. Men en annan viktig, enormt viktig sak för klanerna och de organiserade kriminella nätverken, det är att värva eller rekrytera möjliggörare på insidan av näringsliv, offentlig förvaltning och till och med i politiken. Och det här görs kontinuerligt därför att de har ett kontinuerligt behov dels av att finansiera sin verksamhet men också att tvätta pengar som kommer från kriminell verksamhet. Mm. Och det ger vi exempel på i boken hur man går till väga. Och vi har ärenden som vi också beskriver i boken där man har haft till exempel en insider i en stor bank som har hjälpt till med att bevilja krediter och lån till människor som inte ska ha det och berikat sig själva på det sättet. Så det finns liksom hela skalan här kan man säga.
Mm. Intressant.
Ja, vi tittar ju inte egentligen på frågan om varför, om man ska gå tillbaka till din fråga. Och heller inte på svaret vad händer, eller vad nu. Utan det vi har gjort är egentligen...
Hur?
Ja, vi har tittat precis, hur ser det ut? Och det är på sätt och vis en ögonblicksbild utav det samhälle som vi har.
Mm.
Och utifrån den ögonblicksbilden så tror jag att man kan dra en hel del olika slutsatser, men man kan också fortsätta och ställa en herrans massa frågor för att ta reda på fler saker. Men vi har så pass länge varit i ett läge där vi egentligen inte har kunnat definiera vad är problemet. Att jag tror att det är alldeles för tidigt för att ens komma till frågan om hur hamnar vi där eller hur går vi vidare. För om vi inte ens vet och inte har pratat om var är vi, då är det svårt liksom att vare sig gå framåt eller bakåt i tiden.
Men om vi går till de här klanerna då, finns det liksom regelrätta upphovsmänniskor, personligheter som man... Den personen är ansvarig eller är det flera personer? Jag tänker då på, när jag var lite på påvesystemet. Om man liksom tittar på Vatikansystemet så är det liksom, det är ju så, nu, inte nu, alltså, vad jag vet då, men förr i tiden så var det liksom, det var ju olika kardinaler, alla hade olika intressen och varje kardinal hade sin egen familj, så det blev ju små klaner i varje kardinal. Och sen har vi då påven som satt högst upp och han liksom hade ju mer koll på alla de här. Så i den bemärkningen, om man skulle säga då skulle man säga så här, men påven är väl den ytterst skyldiga, men som finns det massa skyldiga. Förstår ni min fråga lite grann nu? Och om vi tar det exemplet på den staden som du berörde tidigare där du sa att det fanns liksom, tog man bort en säljare så kom det en annan och så genererade det till ett konto. Så måste det ju någonstans finnas finnas en knut. Eller,
Men just det här konkreta fallet, då, man skulle kunna beskriva resten utav en sån stad. Och den ser ungefär likadan ut i väldigt många svenska städer. Så du kan det vi har sett då, det kan vara då att det är enskilda unga killar framförallt som har varit narkotikaförsäljare. Mm. De kan vara 20-årsåldern och de säljer droger på gatan. Och det vi ser då, det är att deras narkotikaförsäljning genererar ungefär 1 miljon kronor per år och person. Så det är liksom de som är allra längst ner. Den vinsten har då gått till företagskonton som då ägs av personer i samma klansystem. Mm. Och det kan vara företag då som är restauranger, nattklubbar, kasinon och så vidare inom samma stad. Mm. Yes. Och då kan vi kanske säga att det är 5, 6 eller 7 såna här fysiska platser. Mm. Sen har vi då sett att lite högre upp, det blir så att man kan beskriva det liksom som högre upp inom den här strukturen, så har vi haft personer som då jobbar inom exempelvis bank och som har sett till att kunna bevilja lån och andra liksom transaktionsmöjligheter för de här klubbarna. Och sen så har det funnits personer som jobbar då inom förvaltningen, och då är det till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra sådana typer av myndigheter, och de har då sett till att samtidigt dela ut arbetslöshetsersättning till de här killarna som samtidigt bedriver narkotikaförsäljning. Så då ser vi liksom i deras banktransaktioner att de har ungefär 1 miljon kronor i omsättning, och sen så kommer det 300 000 till i arbetslöshetsersättning som då kommer då tack vare att det finns en person inne på Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen som hjälper till med den saken. Och sen har vi sett då att det finns ett klanöverhuvud, kan man säga. Och det kan vi inte egentligen veta med stor säkerhet, men det är så som källmaterialet indikerar. Mm. Och det är då en person som är respekterad liksom utav många av de andra inom den här klanen, och den personen har ett politiskt uppdrag allra högst upp i den här staden och sitter då i fullmäktige för det regerande partiet. Så har vi kunnat se
i källmaterial. Det blir lite grann. Alltså, ja, men det blir ändå ganska tydligt, eller?
Det är ganska tydligt. Och samtidigt så i vissa städer så är det här ännu mer utstuderat. I vissa städer så är det istället för kommunfullmäktige så är det riksdagsledamöter. Och sen så finns det då större eller mindre företag beroende på hur pass starkt inflytande den här klanen har. Då.
Ja. Och den bild som vi har fått, det är att klanerna har personer på insidan hos myndigheter och offentlig förvaltning, vilket de absolut behöver. Det kan gälla tillståndsgivning till exempel för utskänkningstillstånd eller bygglov och annat. Fastighetsbranschen är för övrigt en viktig sektor för att tvätta pengar som kommer. Du kan gå in i långsiktiga fastighetsförvärv liksom och placera pengar den vägen. Mm. Och häromdagen, eller bara för någon vecka sedan, så gick en hög polischef ut och sa att han var övertygad om att det finns personer inom polisen också som har blivit infiltrerade i de här kriminella vägarna.
Alarmerande?
Ja, mycket.
Eller?
Och det vi säger är ju att vi ser att de här organiserade kriminella nätverken äter sig allt längre in i samhällskroppen.
Och, så att de kan konkurrera ut liksom, ja, olika, eller?
Johannes var inne på förut att vi har ju ett antal finansfamiljer i Sverige som idag kan betraktas som samhällsbärande, som kontrollerar merparten av svenskt näringsliv idag, som är stora arbetsgivare, som gör att Sverige är det fantastiska exportland som vi faktiskt är, med hög teknologi och annat. Mm. Om en eller säg flera klaner skulle äta sig så långt in i samhällskroppen att de själva kan ta den här rollen som samhällsbärare, då är vi riktigt illa ute. Då är vår demokrati i fara. Och det är ju precis det här som man sitter och diskuterar nu på högsta politiska. Vad ska vi göra för att bryta det här?
Hör det här någonstans ihop med klimatet som vi har med dödsskjutningar och sådär? Har det någon koppling med det här? Eller finns det?
Ja, men det har det ju absolut.
Det har det.
Säger jag då. Ja. Och det som pågår just nu är det ju flera nätverk som är i luven på varandra. Men det börjar den här senaste våldsvågen som egentligen är en hämndspiral, som jag bedömer i alla fall. Det är ju en klan som har på något sätt splittrats i två delar och börjat konkurrera med varandra. Och så hämndskjuter de och spränger. Och det är nya skjutningar varje dag. Mm. Vi har en extrem, ett extremt högt våld, en hög våldsspiral i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer. Mm. Antalet dödsskjutningar förra året var 62 personer som dog av skjutvapen.
Redan något i år.
Det var 130 sprängningar. Och siffrorna är på väg åt samma håll i år också. Mm. Ja, sprängningarna är redan förbi. De är 135 tror jag nu. Så att,
Systemhotande brottslighet. Är det du pratar om? Att det liksom... Det här att de går in i olika organ och skaffar egna institutioner, så här klan. Men nu är jag lite inne på det här som du var lite så här, det är inte det vi riktigt gör med. Vad kan vi göra då? Alltså, vad är det som, hur motarbetar man det här? Alltså, det känns som det är någonting som är ganska framåtskridande och redan välutvecklat.
Ja, det finns ju ingen enkel lösning på det här, utan det krävs ju en bred satsning på alla fronter och det krävs en nationell samling där man tittar över ända från högsta politiska ledningen ner till föräldraskapet, skulle jag säga. Och att man ger rätt verktyg till de myndigheter som har att jobba med det här. Man är ju på den här bollen på flera sätt. Bland annat en stor sak är den här sekretesslagstiftningen som har hindrat myndigheter att dela information med varandra. Den frågan är man ju på. Och sen som jag sa tidigare, man måste försöka på något sätt bryta den här nyrekryteringen av unga människor. Och då kommer vi osökt in på de här särskilt utsatta områdena. I boken så har vi lagt med kartbilder på alla de här områdena som är identifierade av polisen som särskilt utsatta eller riskområden. Mm. Och på flera av de här så bedömer vi att här har myndigheterna tappat greppet. Utan där är det parallella samhällen som har sina egna lagar och regler att styr efter. Det är ofta där man rekryterar yngre och yngre människor också. Som kanske inte ser något alternativ. Och de ser upp till de här killarna som kommer i märkeskläder och lyxbilar. Och de kan belöna de här killarna med, nu framförallt killar, med en ny cykel och en ryggsäck. Och så får de åka iväg och leverera narkotika. Liksom.
Och sen har vi samtidigt så har vi ju också... den andra sidan utav hela den här problematiken, vilket är att samhället generellt har någon typ av acceptans för den här typen av klanstruktur som då har gjort att det här har blivit en väg som människor tycker är rätt väg att gå. Min bakgrund kommer från granskande journalistik och jag har ju sysslat med såna här saker, framförallt av att granska maktstrukturer. Och mitt första stora gräv, det är 20 år sedan nu, då granskade jag för Sveriges Televisions räkning då, hur rekryteringen till utrikesdepartementet såg ut. Vilka människor är det som blir diplomater? Och det här är då den plats i Sverige som är svårast att komma in på. Det är liksom absoluta toppen av eliten, bäst utbildade, bästa människorna med de bästa betygen ska komma in hit. Och så kollade vi då på 100 personer hur deras väg till diplomatyrket hade sett ut. Och så såg vi helt enkelt att utav 100 pers så var det bara 2 som inte var släkt och kompisar till andra diplomater. Som hade då blivit nyanställda.
Okay.
Och de hade ju sämre betyg än kidsen.
Bara två.
Och de två hade doktorerat inom statsvetenskap. Så de var otroligt begåvade får man
säga. Så de två är de egentliga enda kvalificerade?
De var de enda kvalificerade. Så att vi har en institutionaliserad korruption och nepotism i vårt samhälle. Som på något vis är betydligt djupare än vad vi är vana vid att diskutera. Och jag tror att när vi pratar om det som finns på gatan inom citattecken, den kriminella undervärlden och så vidare, så tror jag också att vi kan inte helt och hållet lyfta bort det från det systemfel som vi någonstans sitter i. Och jag tror att en stor del av det systemfelet är att vi har under så många år vant oss vid att Sverige är inte korrupt. Sverige är inte nepotistiskt. Sverige har ingen kriminalitet. Vi har inga klaner. Mm. Allt det där tillhör någonstans tredje världen.
Lite jant i Sverige.
Naivitet skulle jag säga.
Okay, ja. Men den organiserade brottslighetens historia i Sverige, hur ser den ut? Alltså om vi tittar historiskt, har vi lite koll på det?
Det är ju inte det vi har granskat, utan jag kan väl bara säga, jag har själv jobbat med säkerhetsfrågor i 40 år. Först som polis och sen på Säpo under ett decennium, och sen har jag varit säkerhetschef i näringslivet. Jag tror att man får gå tillbaka nästan 100 år för att hitta de här första strukturerna. Åtminstone, alltså det har ju funnits under andra världskriget till exempel, så var det ju väldigt vanligt med spritsmugglare. Mm. När man hade förbuds, eller man hade såna här ransoneringar och sånt, va. Och det är väl i så fall, skulle jag påstå, de första riktiga strukturerna till organiserade kriminella gäng. Va. Mm. Men tittar vi idag så är det ju, som jag sa tidigare, olika områden man jobbar på. Det finns, Skatteverket bedömer att nästan 100 miljarder om året försvinner i uteblivna skatteintäkter på grund av den här kriminella verksamheten. Mm. Vi beskriver också att enligt en rapport från EU-kommissionen som gavs ut för några år sedan, så bedömer man att 10%, det motsvarar alltså 10% av vår bruttonationalprodukt, eller hälften av vår statsbudget. Och då inkluderar vi hela skuggsamhället, det här med människoexploatering, svart arbetskraft, arbetsmiljöbrott och sådana saker. Och där är ju till exempel byggbranschen en enorm, har en stor del av det här, men även restaurang och städ och sådana, vad ska vi säga, enkla arbeten som man kallar det.
Så om vi nu då tittar på utmaningar då för våldet och den organiserade brottsligheten, vad är den största utmaningen för det här? Var börjar man någonstans? För det känns ju väldigt stort och mycket att ta på en gång.
Alltså det är så oerhört svårt att förklara hur det kommer sig att vi har så extremt mycket dödsskjutningar, alltså dödligt våld på olika sätt jämfört med våra grannländer. Men en förklaring är ju att vi har haft väldigt mycket invandring under kort tid. Mm. Där samhället inte har klarat av att ta emot och integrera de här människorna på rätt sätt.
Och den korta tiden måste ju vara 20, ja, senaste 15-20 åren. Ja. Är det det som är?
Ja,
det är ju en ganska kort tid.
Det är kort tid. Och framförallt så hade vi ju en stor ökning av utrikesfödda som kom till Sverige under 2015, under den stora flyktingkrisen. Mm. Men det går att söka förklaringar, och det finns nog inte bara en enkel förklaring, men någonting har hänt. Mm.
Man får inte glömma också liksom att det har ju varit extremt lukrativt för många väldigt kapitalstarka intressen att ta in fattiga människor som kommer att arbeta för väldigt, väldigt låga löner eller vara arbetslösa och fattiga, för att det har stärkt effektiviteten inom de här företagen. Mm. Så att där i så har det nästan varit ett självspelande piano, tror jag, att man har velat skapa det här för att det genererar en vinst någon annanstans. Men för samhället i stort så har det varit katastrofalt.
Processen då? För nu har vi ju varit ganska praktiska och pragmatiska utan någon som helst känslor, så som vi har diskuterat kring det här. Men om vi går så här personligt då? Er process tillsammans. Jag upplever att ni har haft ganska bra samarbete. Jag känner av när ni pratar att liksom, ni liksom lämnar över nästa fråga ganska artigt till varandra. Ingen pratar i mun på den andra och sådär. Har processen med att skriva den här boken varit lika smärtfri?
Ja, samarbetsmässigt så skulle jag svara ja på den frågan. Mm. Sen har det ju varit en del bumps in the road på vägen. Det var ju därför jag beskrev tidigare att vi passerade deadline och sådär.
Precis.
Vilket visade sig vara ett lyckokast i och för sig. Men man ska inte lämna ifrån sig ett material som inte man känner att det är färdigt.
Mm.
Och vi har ju haft andra saker att göra under tiden också. Att skriva bok liksom. Johannes är ju frilansjournalist och jag är egenföretagare och har andra uppdrag också. Men jag tycker att det stora utmaningen det var ju att plöja det här materialet, skulle jag säga. Sen själva bokskrivandet har väl ändå flutit på när vi väl har liksom bestämt oss för hur strukturen ska se ut i boken.
Vad säger du, Johannes?
Jag tycker att det har varit en väldigt stor styrka i att vi har så två olika bakgrunder. Jag har en vana utav att titta på stora arkiv och gräva helt enkelt. Men jag kan egentligen ingenting om den kriminella världen.
Mm.
Och Jannes kunskap av de här frågorna på ett, liksom, både på ett praktiskt plan med den erfarenhet som han har, men också en förståelse av hur polisväsendet fungerar och hur kriminalitet fungerar och vad det är vi såg. Den kombinationen tror jag är det som har gjort att våran bok faktiskt är intressant att läsa. För det är inte en journalistisk produkt och det är heller inte en polisrapport. Utan det är...
Men det är en väldigt faktabaserad läsning.
Ja, det är...
Som tycker jag är kul faktiskt. Så att man får liksom verklighetsuppfattning och lite nörfil faktiskt om jag ska vara ärlig. Men jag tänker, på tal om det, att liksom bli så här, få en aha-upplevelse. Du har jobbat med säkerhet, du har jobbat inom polisen och som du sa själv, inom olika sektioner.
Ja.
Sektorer, förlåt. När du ser hela det här mönstret, hela det här uppbyggnaden, känner du av någonting kring, alltså brottsligt sett?
Nej, alltså den stora, det som förvånar mig mest det är hur omfattande det här faktiskt är.
Var du chockad?
Ja, faktiskt lite chockad. Det är inte rätt uttryck, men jag blev förvånad att det har gått så långt. Och en sak som vi har velat med boken, det är att skapa näring och bränsle till den fortsatta debatten. Och kanske förhoppningsvis hjälpa våra beslutsfattare att förstå verkligheten, hur den ser ut. Det har ju varit ett av huvudsyftena med boken. Och därmed också lyfta locket av den här, som Johannes var inne på, tabubelagda offentliga debatten. När vi pratar om en klan, det är ju ett ord som har blivit ganska värdeladdat.
Ja, för Johannes, du var inne på att det är liksom, den är inte PK.
Nej.
Nej, lite så. Och det är märkligt, för att en klan, men det här är väl lite grann, för det är inte ett klan, ordet klan är inte ett, i min bild i alla fall, som varit med ett tag, det är inte ett ord man använder särskilt ofta. Men, liksom,
nej, kanske inte, men det är inte heller ett ord som jag tycker är besudlat på något sätt.
Nej, eller stötande.
Inte stötande heller. Jag menar, det finns ju värre ord att beskriva en klan på än ordet klan. Alltså, som låter sämre och sådär. Men Johannes, du då, känslomässigt under de här resorna, hur lång tid tog det för? Det har tagit er ett år?
Två år.
Två år?
Ja, totalt.
Känslomässigt?
Nej, jag gav ju mig in i det här utan några som helst förutfattade meningar, i och med att jag aldrig egentligen har intresserat mig för att undersöka vad kriminalitet är för någonting. Det har helt enkelt inte varit mitt intressefält.
Mm.
Jag har intresserat mig för det som är det klassiska inom granskande journalistiken. Granska makten, liksom, så enkelt är det. Och det som händer på gatan med fattiga människor har jag alltid tolkat som att det är fattigt folk själv för att de inte har några pengar. Och så enkelt är det. Och har man inga pengar så kanske man säljer knark.
Ja.
Och i den bemärkelsen så var det verkligen en aha-upplevelse av rang för mig. Mm. Att plöja de här tusentals sidorna och se... Att en väldigt viktig del av kriminaliteten ser exakt likadan ut som det som jag har vant med att granska inom maktsystem. Det är väldigt utstuderade samarbeten. Det är olika företag som hjälper varandra. Det är människor som samarbetar väldigt, väldigt tätt. Det är de här korrupta strukturerna. Och bara för att de är nere på gatan och säljer knark, så är det faktiskt inte så att det bara råkar vara enskilda individer som gör det. Utan det är logistik, det är transport, det är PR, marknadsföring, IT. Alltihopa ihopknutet i väldigt, väldigt välutvecklade, nästan liksom företagssfärer. Mm. Och det var en jättechock att se.
Och debatten då? Har vi fått igång den?
Jag satt och lyssnade på Ekot för bara en vecka sedan. Mm. Och då säger nyhetsuppläsaren att rättsvårdande myndigheter har kommit fram till att de organiserade kriminella gängen införlivar sig med samhällskroppen genom att de infiltrerar näringsliv, offentlig sektor och politiken. Och det är för mig ett citat ur vår bok.
Rakt upp och ner?
Ja, faktiskt.
Jag tänkte nästan säga
jag vill ju tro att vi har gjort någonting bra när det gäller just det. Ge näring till den offentliga och lyfta av det här locket. Liksom. För det lät jag att du satt och lyssnade på partiledardebatten lite grann som var i söndags förra veckan. Och det låter ju som att alla mer eller mindre sjunger samma sång nu. Ja. Fast med lite
olika melodier.
Ja, så är det.
Ännu en dum fråga kanske. Vad är drivkraften för att det här klansystemet ska kunna liksom fortgå? Vad är drivkraften till att man sätter igång ett sånt här system? Vi vet ju att när vi pratar om den sicilianska maffian så är det ju mycket med heder som man gömmer sig bakom för att ha ett lukrativt liv. Yakuzan är också, det är också ett klansystem där man gömmer sig bakom familjeheder och sådär. Är det samma sak här? Är det samma gamla vanliga? Är det girighet?
Jag tror att vi kan svara utan att vara... Nej, inte alls, inte så. Utan att gissa så kan vi svara utifrån det som finns i källmaterialet. Och det vi kan se i källmaterialet, det är att enskilda kriminella blir utkonkurrerade av organiserade kriminella. Organiserade kriminella blir utkonkurrerade av klankriminella. Det har att göra med hur själva organisatoriska strukturen är uppbyggd. Så att om du har en organisatorisk struktur där du har ett nära samarbete, ett nära förbund med många människor som du dessutom är släkt med, och de kan hjälpa dig i många olika platser i samhället, och ni har en gemensam drivkraft, då kommer den strukturen alltid att vinna över den enskilda individen som tror att han eller hon själv kan stiga i någon form av hierarki. Mm. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för att förstå vårt samhälle generellt. Och det här är ingenting som vi skriver om i boken, men den övergripande frågan som kanske man skulle ta avstamp i för någon annan att skriva om och att undersöka, det är vad är Sverige? Vad är samhället? Och vad betyder det att klanen som institution, som organisatorisk form, är konkurrenskraftigare än att vara del av en nationalstat och att vara medborgare i den här nationalstaten? Det handlar om konkurrens, tror jag.
Här ligger ju en del av förklaringen också i, tror jag, den här stora våldsvågen som vi har haft nu under ganska lång tid. Det är trångt liksom för de här. Börjar man uppleva att, börjar en klan eller ett organiserat nätverk uppleva att man är inne och stör på deras område, du är inne på mitt revir, då uppstår ju konflikter. Och det är mycket av det vi ser idag, att man det är något slags gängkrig som pågår.
På olika plan?
På olika plan, skulle jag säga.
Svenska samhällskroppen, slutligen. Hur mår den?
Nej, men jag tror att jag är positiv på det sättet att i botten så mår den nog hyggligt bra, men vi är i ett allvarligt, mycket allvarligt läge. Någonting måste göras nu. Och vad som ska göras hoppas vi att våra beslutsfattare kommer fram till och ger myndigheter och även andra rätt verktyg för att kunna göra saker.
Ja, jag kan bara säga utifrån min profession att vi har uppenbart haft och har ett problem med, om man nu tänker sig samhällskropp som en kropp. Vi har haft ett stort problem med våra ögon. Vi ser inte så mycket av vad som händer och vi har väldigt många fält som är tabubelagda av olika skäl som vi inte diskuterar. Och varför, det är en annan fråga. Men om vi börjar diskutera och vi börjar titta på hur verkligheten ser ut runt omkring oss, då kan vi förmodligen lösa rätt mycket. Men innan dess så är det nog ganska svårt.
Vi får hoppas på det bästa. Jag vill tacka er ödmjukaste för att ni kom. Väldigt intressant och en riktig så här, ja, men lite som jag sa, lite som en örfil. Och att man tror att man ser så mycket i så många olika lager, men det här är så stort. Och verkligen, det krävs att diskuteras igen, verkligen. Tack för att ni kom.
Tack.
Tack. Tack så mycket.
Tackar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.